Jag tänkte fråga om du vill läsa upp en av dina dikter.
Kan jag göra det?
Du har skrivit en som heter Frid här.
Mm. Ja, just det, det är den än så länge senaste som har kommit ut. Frid. Min tid som hemlös är hektisk. Är det inte det ena så är det andra eller det tredje. Senare ska jag sälja tidningar och där på skivor. Det är också en massa flyttande mellan vandrarhem och vänner. Kryssande på båtar och färger för att ha någonstans att sova. Till och från och från och till. Sedan är det även konstutställningar så jag kan sälja tavlor. En massa konserter och museum att gå på. På sommaren är det många picknicks, festande och fågelmatning. Burk- och flasksamlande som ska pantas. Året igenom, året om, till och från och till. Fler ställen att välja på för en välbehövlig lunch. En dag i veckan, fredagar, ska en matkasse hämtas. Korsordstidningar köpas och lösas. Ibland till frissan. Inte ens när jag är sjuk blir det någon lugn och ro, utan det blir bara att fara från och till och till och från. Ja, så är det med livet så här. Man har ju inte alltid som man kan gå och lägga sig och vila när man behöver, eller så ens när man är sjuk, utan. Men jag har tur ibland, måste jag säga, att jag, när det är extra kallt ute eller när jag är dålig, så brukar en speciell vän ställa upp det. Att det får vara där i alla fall, men helt säker är det aldrig.
Välkomna till Situation Stockholm och hemlösheten. En poddserie i 6 delar som handlar om Situation Stockholm som i år fyller 20 år samt deras försäljare, de hemlösa. I det här avsnittet kommer vi få lyssna på 3 människors berättelser om hur de blev hemlösa. Först träffar jag Steffi Monaco som berättar om dagen då hon blev vräkt.
Ja, alltså först kunde varken jag eller mina vänner tänka sig att jag kommer inte bli vräkt, så säger jag. Så jag började inte packa någonting eller något sånt där, fast jag hade hotet över mig. Jag tänkte, det ordnar sig.
Mm. Berätta om den känslan när de tar alla dina grejer och ska köra bort det.
Ja, det är jobbigt. Alltså, men de går ju, passar ju på naturligtvis på att gå igenom det då, eftersom jag hade ju naturligtvis skuld till kronofogden också och sådär. Men samtidigt så visste jag att det var ju i och för sig ingenting de kunde ta, men det är ju, ja, kränkande. Kan jag tänka mig precis som om det skulle kommit någon inbrottsfjur hem i ett hem och rota runt.
Vad har de för stil när de går in? Är de liksom på något sätt ödmjuka, eller är de bara helt byråkratiska i sin framtoning? Eller?
Alltså jag tror att jag hade lite, tror jag, för jag tyckte han var lite grann schysst i alla fall. Den här, mest var det ju bara det här att om det skulle vara klar nu eller så, jag lyckades få en kvart till på mig och jag satt lite snäll, men man kände ju det här, man kände sig underlägsen, det gör man absolut. Kvällen innan de kom så hade jag ju avlivat min sista katt som var helt fullt för fisk och sådär. Det kändes ju väldigt jobbigt också. Vad gör man? Jag kan inte ha en katt och kom omkring på som hemlös, så han var ju inte van att vara ute eller något, så att humaniskt det var att gå och avliva honom.
Men i det här läget, när du går därifrån då, står du, är du så att säga helt ensam då utan någonstans att ta vägen?
Ja, det var det.
Ja, det är ju oss folk ringer när det är, jag säger att någon sover i en portuppgång och det är minus 15 ute, mitt i natten. Någon har sett i sitt trapphus, ja, det ligger någon och sover där utan att göra något större väsen av sig.
Det här är polismannen Mulle som tidigare jobbat mycket med hemlösa. Han förklarar hur det känns att köra ut folk ur trappuppgångar.
Ja, ni får plocka ut dem. Då är det vi som får åka dit. Sen ska man göra det så smidigt som möjligt, för att man är oftast inte själv. Och då kommer det ju ibland med folk som kanske bara vill städa ur någon ur trapphuset ganska kvickt. Men jag kan tänka mig själv att ligga där i minus 15. Föreställa mig det i alla fall. Sparka igång någon ut minus 15 grader. Du sover på några tidningar eller någon liggunderlag. Och sen ska du bara ut. Så att någon annan ska ha bockat av sitt uppdrag. Men jag tycker nog att man bör nog ge personen lite tid att vakna till. Få en chans att samla ihop sina grejer. Och inte få foten bara ut i trapphuset, utan gör det på ett vettigt sätt och kanske se, helst se om det är det väderlaget, att man får någon till en inrättning, ett akutboende för den natten. För det kan man ju tänka sig själv, det är ingen muntlig situation att poliser stövlar in och sen ska man plötsligt ut till någonting som man inte har.
Så du har försökt vara lite hövlig och mänsklig i de här situationerna?
Ja, det försöker jag alltid att vara. Och säga någon som jag jobbar med som inte är det, då vill jag nog stiga in framför och styra om situationen i alla fall. Det bär mig emot att mästra eller vara dum mot folk. Det ligger inte i min natur. Oftast har jag ju inte bråttom på sekunden, minuten till något annat. Utan tar det här 5 minuter, 10 minuter extra, då får du ta det. Om det inte är något annat som ligger på.
Tillbaka till Steffi som är en glad prick. Hon skrattar mycket trots att hennes livssituation ofta är tung och kroppen fylld av ständig värk. Hon började plugga till lantbrukare efter 9:e klass men drabbades snart av fibromyalgi, KOL och lungsarkoidos. 3 kroniska sjukdomar. Men trots sin värk har hon hela tiden varit drogfri. Hon blev förtidspensionär och fick problem med det ekonomiska och har sedan 6 år varit hemlös. Här berättar hon om hur hon och en kompis letade sovplats den första tiden och hur de till slut började sova på kryssningsfartyg.
Så vi plockade åt oss, jag hade hört att det var bra att sova på de här affischerna från tunnelbanan som de plockade ner. Så vi hade tur att hitta några sådana och plockade åt oss och så några metrotidningar som huvudkudde. Och så stapplade vi in, så hon blev också rekt från den lägenheten i den vevan. Och då, hon hade portnyckeln, så vi kunde gå in där sent på natten och försöka sova några timmar, så vi försökte gå ut då innan folk vaknade igen på morgonen. Så det var hårt och kallt och sova på med mina krämpor. Jag var ju jätterädd att det skulle vara gallskrikande för natten, varför jag skulle få så fruktansvärt ont. Att man behöver ambulans eller någonting. Men jag klarade mig de nätterna som väl var. Några. Och sen då kryssningen här, det var ju, fick jag tipset av en annan hemlös bekant då. Och jag tänkte, men gud, jag brukar ju bli så sjösjuk. Det blev det alltid när jag var liten och åkte båt. Men de sa att det inte säkert det blir nu. Så jag tänkte till slut att jag gillar ju det, så jag får prova i alla fall. Och det har ju faktiskt gått bra. Det har bara varit någon ensa gång jag har varit sjösjuk. Även om båten har vinglat en hit och en dit så.
Men då köper ni en biljett då för dem?
Jag försöker kolla ut då att, och hoppas att jag har tur, liksom att det är de gångerna som är billigast. Det är ju liksom ett pris för 2 dygn då. Man betalar oftast då. Och då har man ju den där hytten då och sova i och. Ibland måste man ju sova med andra då. Ibland kan man ha ett uran hytt för sig själv. Ja, det är jätteskönt. Då vet man ju, då har man ju plast varmt och tryggt och plats och sova sådär. 2 nätter i alla fall.
Men vad kostar det då?
Alltså, jag har man tur. Alltså, och jag har ju gått med då i de här båtklubben, Silja Line och Viking Line och sådär. Och då kan man ju liksom... jättetur ibland att få en hel firmasvitt till och med för 100 den för sig själv. Och det är mycket billigare än vandrarhem till och med.
Har du hamnat med någon stökigt partygäng någon gång av misstag liksom?
Ja, det var väl en gång som det var lite stökiga personer. Det var väl firmasvitt tror jag, och det var egentligen bara en av dem som skulle vara i ett, men det var, kom en till som var mycket i den hytten då. Men de andra, hade, deras kompis hade ju hytten en till. Så det var ju ganska jobbigt också, att det var ju liksom inte tyst. Så där då. Men för det mesta har jag faktiskt haft det där också. Att det inte var så farligt. Det är nästan jobbigt om man... För jag är så känslig sådär. Att höra sådana här... riktiga snarkofager i rummet bredvid eller i samma rum. Då får jag inte mycket till sömn i alla fall.
Jag hänger med John Arthur Ekebert på Fyrans buss. John Arthur, eller Johnny som han kallas, är en före detta hemlös missbrukare som under flera år dels sålde Situation Stockholm och dels ofta skrev i tidningen. Numera kallar han sig överlevnadsgeni och idag är han på jakt efter sin polare Stefan.
Var är vi på väg någonstans?
Vi är på väg till Flemingsgatan i parken här ovanför Stadsmissionens daghärbärge. Mina polare har blivit bortjagade ifrån Medis.
För att?
Därför att de vill inte ha den kategorin av människor på Medis längre.
Men på Fridhemsplan är de välkomna?
Ja, alltså vadå? Man är ju tvungen att vara någonstans. Okej, ge mig en raket så åker jag upp till Mars alltså.
Har du varit här tidigare?
På Mars?
På det nya stället?
Nej, jag har inte varit det alltså. Jag vet ungefär var de håller till. Det ska bli jävligt kul. Och jag hoppas jag kommer träffa Stefan också. Han skulle jag vilja ha med i projektet till årets almanacka 2016. Bland annat. Stefan skulle jag vilja ha tag i.
Vem är Stefan då?
Ja, det är en gammal polare till mig. Pundapolare. Vi har levt mycket tillsammans ute.
Vi var ju nere i Tantolunden för ett tag sedan. Och då var det ju ett par unga människor där i alla fall. Men de flesta är ju ganska mycket äldre. Om jag skulle bli hemlös, liksom, skulle jag bara kunna knata ner till er på bänkarna och bli välkomnad då?
Ja, men alltså, jag har åkt runt omkring i Sverige och varit helt jävla utslagen. Jag behöver bara sätta mig på en bänk där de andra sitter, öppna en pilsner och sitta och snacka, eller liksom bara dricka den, så kommer man snart in i umgänget. Så kan du också göra den dagen du faller. Då får man i alla fall lite sällskap i skiten.
Ska du gå av här eller?
Nej, vi åker runt.
Johnny håller på att färdigställa en almanacka inför 2016, och till det behöver han 12 hemlösa modeller som kan ställa upp på bild. En för varje månad. Vi går av bussen på Fridhemsplan, och i parken i slutet av Fleminggatan stöter vi på italienaren Antonio som vill vara med på bild.
Italiano.
Italiano.
Ja, tjena Italiano! Tja på det! Läget. Vad gör du?
Du, får jag visa dig en grej?
Jag har gjort en almanacka här, vet du. Kolla. Det här var förra året. Du kanske har hört talas om den här. Sen har vi Humlan. Och så har vi Micke. Ja. 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 Och sen har vi Lasse. Ja. Och du, vet du vad? Nu håller jag på att göra en ny almanacka för nästa år. Så jag letar modeller.
Pengarna som Johnny drar in på försäljningen av almanackan skänker han till akutboendet Bostället. Förra årets almanacka drog in 100 000 kronor. Innan vi går säger Antonio att han sett Stefan i parken tidigare under dagen. Så vi letar vidare. Efter en stund slår vi oss ner i gräset och Johnny berättar om sina turer in och ut ur hemlösheten.
Hur kommer det sig att du blev hemlös från början? Vilken situation var du i då?
Alltså, jag ska börja använda uttrycket utsatt. Man föds inte på ett BB och sen 5 minuter senare är man hemlös. Nej, man blir utsatt. Och ofta då redan som barn. Det heter så fint det sociala arvet. Det är en mycket stor bidragande orsak. Och sen finns det många, många så här, vi är ju liksom individer allihopa i samhället. Alla passar inte in i de här stöpta formerna. kanske tänker olika, ser olika, pratar på ett annat sätt, upplever saker och ting på ett helt annat sätt. Då blir man bemött också som en avvikare. Nej, men alltså, för mig började det som så. Började. Alltså jag växte upp med missbrukande föräldrar. Så det sociala arvet, det är ju en grej, va. Sen har det också med personligheten att göra. Jag var väldigt blyg, exempel. Blyg som fan. Jag var inte efterbliven, alltså, men jag ville inte höja min röst i klassrummet. Jag gjorde allt för att läraren inte skulle se mig. Så jag var helt tyst. Och liksom, jag lärde mig en teknik att gömma mig i klassen. Sen när skolan var slut, exempelvis när jag skulle gå hem på frukostrasten, då kunde jag bli bemött av det här. Jag öppnar dörren, morsan är full, ligger på vardagsrumsgolvet, avsvimmad, och en hantverkare knullar på henne. Alltså, det har jag fått uppleva. Och jag bara gick därifrån. Och då sa den här gubben: vi bara leker. Men jag fattar ju. Jag var kanske 10, 11, 12 år. Jag fattar. Men jag gick bara därifrån. Vi var 3 barn i vår familj. Jag var mellanbarnet. Jag har en lillebror och jag har en stora syra. Jag var mellanbarnet. Och på något jävla vänster så fick de kontakt med äldre personer som de kunde liksom söka sig till. Medans jag kanske levde kvar med morsan och farsan.
Som söp. Så jag började supa med dem när jag var 15 år.
Och första gången jag drack mig berusad, då var jag 12 år. Jag fick ett glas vin. Och en helt ny värld öppnades för mig. Och jag blev en helt annan människa. Jag kände bara, wow. Oj, vilken värld vi lever i. Alltså jag var dölycklig. Liksom när jag kände den här avstängningen av verkligheten och blev berusad på ett glas vin, jag var 12 år.
Johnny började hänga med alla hippies, raggare och punkare nere i centrum. Han stal LP-skivor och jeans åt dem och blev populär i gänget, samtidigt som ett par mellanöl suddade bort hans blyghet och gav honom mod att stjäla ännu mer.
Jag kunde stå med en bunt LP-skivor i tunnelbanan när Svensson kommer från jobbet i rusningstrafik och stå och saluföra den nyaste LP-skivan som man kom ut för, om det var 10 spänn eller 25 spänn, vad fan det var man tog för dem. 10 spänn tror jag var. Ja, vad, Deep Purple, Fireball, 10 kronor. Bara. Och så kom de från jobbet, bara stannade till, bara tog upp en 10 och köpte den liksom. Ja, just det, jag skulle behöva lite oxfilé också, eller lite kött så här. Ja, men jag kommer ikväll, vad ska du ha för något? Ja, oxfilé. Ja, kan du ta några stekar också? Ja, för fan. Då kom man dit med 5-10 kilo liksom, till familjen.
Pågår den här typen av handel fortfarande i Stockholm, skulle du säga?
Ja, det är det den gör, alltså. Och det är helt otroligt att fortfarande, att det finns hur många tjuvar som helst som lever på att snå oxfilé. Jag träffade en heroinist för ett par, tre år sedan. Hör här nu, alltså det här är för sjukt. Vi var på Hammarby, vi såg på härbärget Hammarbybacken. Han satt och läste serietidningar så här, innan han gick och såg på härbärget. Så här, Fantomen och Lederlappen och grejer. Han tyckte det var skitspännande. Antagligen hade han inte förgjort det när han var lite barn. Och sen på morgon så frågade han mig en gång: jag ska ut och sno oxfilé och sälja till pizzerierna. Så jag erbjöd mig, jag kan vara din packåsna. Ja, men shit, vilket tempo han hade. Han tog sig en dos på morgon så han skulle klara av det här. Drog iväg in till en affär, jag stod utanför. Han kommer ut med så jävla mycket oxfilé. I en liten jävla affär vid Södra station, en liten Konsum, vet du. Såna här stora bitar, halvmeters liksom, tjocka, feta. Och så gick vi till nästa jävla butik. Och han in, bara ut efter några minuter, lika mycket. Och bara, jag packar ner där, bara, och sen till nästa butik, lika mycket. Och det här gick på 30 minuter, 45 minuter max. Sen hade han sålt det till en pizzeria. Det var en beställning. Pizzerian låg där också någonstans i krokarna. Så han bara gick in bakvägen med rubbet. Alltså. Det var 12 kilo, hajade. 12 kilo oxfilé på 30 minuter från 3 olika affärer. Och jag bar det där skittungt liksom. Kom han ut med pengar så här. Ja, nu åker vi köpa heroin.
Så du jobbade lite med det här, om man säger så, i några år. Du sa också att du har haft vanliga kneg, så att säga. Vilka var det varit då?
Just det. Jag började som målare på NK. Alltså detaljer, måla detaljer i väggarna och överallt. Och sen på Handelsbankens huvudkontor. Hade sån här, och hemma hos Brunets lägenhet på Strandvägen också. Målade jag om och skrapa tak och måla dörrposter. Då kom hans små jävla söner in, vet du. De var 13 år någonting, 14 år någonting då. Och i långrockar, vet du. Jag vet.
Du hade flera jobb, men vad var det som gjorde att alltså skete sig någonstans på vägen liksom, på riktigt?
Ja, alltså stress. Att jobba som målare, det är stressarbete. Då på den tiden, 70-talet och 80-talet, början på 80-talet, då var det bara i stort sett akkord. Man fick jobba på som in i helvete, och det var mycket, det var fuska, fruktansvärt fuska. Och det där tärde väl på mig. Och sen samtidigt så levde jag kvar i mitt gamla liv. Alltså, så när jag kom hem efter jobbet, då var det ju brass och det var alkohol liksom. Och slå klackarna i taket, ut på krogen. Och hängde med mina kompisar som jag hade blivit liksom etablerad med. Sen på morgonen då så var jag alltid bakis. Alltså. Alltid bakis. Ja, och sen sumpade jag lägenheten tack vare mitt levande då.
Blev du vräkt alltså?
Ja.
Vad gjorde du den dagen då när de kom och vräkte eller sparkade ut det?
Det är jävligt, jävligt tungt alltså. Det bästa man kan göra i den situationen, och det bedövar sig så mycket som möjligt så man slipper känna de här känslorna för det här nederlaget. Och det var precis vad jag gjort varje gång.
Så det är en ond spiral alltså?
Det är en jätteond spiral.
Jag träffar Eva igen, som varit hemlös till och från i olika omgångar.
Det började med att vi bodde hemma hos min mans mamma. Tog hand om henne. Och när hon dog så hade hon inte fått in Matte på kontraktet. Och Matte hade 7 syskon. Och på hyresnämnden så skulle alla säga ja till det. Men de var arga på att det fanns inget arv. Så att det var bara en som sa ja. Så då åkte vi ut därifrån. Så sen dess har vi bott i andra hand. Till att börja med då. Så länge Matt hade jobb och så. Och sen, ja. Blev vi riktigt hemlösa för ungefär 2,5 år sedan.
Vad innebär riktigt hemlösa?
Ja, då hade vi verkligen ingenstans att bo. Utan då var det tunnelbanan. Bodde vi i tunnelbanan i ungefär 2 veckor.
Berätta om det. Hur gör man det?
Ja, för det första så på vardagar så stänger tunnelbanan. Och sen så om det är någon chaufför som är så här nitisk så ringer han väktare så då åker du ut. Och då får du inte ens en gång vara inne i tunnelbanområdet utan du måste du ut. Men på helgerna så går de ju dygnet runt så då kunde du sitta där. Men sen upptäckte vi rådhuset. Rådhuset och tunnelbanan så har det en lång gång ner. Och där är det värme också. Så då var vi där en vecka. Sen fick vi tipset då att söka till enheten för hemlösa. Och då kom vi in på härbärge.
Men är det så man liksom lär sig så att säga att vara hemlös? Att man får tips från andra som är i liknande situationer?
Ja, det är så.
Men för jag har fått för mig att vissa sov till och med inne i tunnelbanetunnlarna, att man hoppar ner på spåret och la sig där. Men det kanske inte är ingen värme där i och för sig.
De flesta tar toaletter och myntoaletter. Det kan ligga 3-4 par eller 5-6 man inne på toaletterna. Och sen så portar tar många. De tar parkeringsgarage. Ja, vad man kommer åt där är något sån här varmt.
Hur är det då liksom, du säger att ni bodde på rådhusets tunnelbanestation i gången där.
Ja, där bodde vi nu till och med i 2,5 månad mellan november och januari.
Och då ligger man på en
på en bänk?
Nej, du får inte ligga. Du måste sitta, för om väktarna ser dig sova, då åker du ut. Så du får absolut inte sova och inte ligga ner.
Så när sover ni då?
Nej, vi fick turas om. En höll vakt och en sov. Men så hände det ju att man somnade till bägge två. Och många väktare är schyssta. Men så finns det de som är väldigt nitiska och då åker ut. Och åker du ut, då går de där också bara för att kolla att du inte kommer tillbaka. Så då kan de gå där en gång i halvtimmen. Så att...
Vad gör man då då?
Om man går runt på stan. För du kommer ju inte, tunnelbanan är stängd. Så då är det bara att gå runt. Tills, ja, något så här, stadsmissionen öppnar något så att du kan gå in och värma dig där och få fika och frukost och så.
Eva har sedan flera år tillbaka en protes på ena benet. Nu väntar hon på att få en ny.
Det är ju som den jag har nu. Den på det första sitter den inte bra och jag får skavsår av den och... Och det är jobbigt i och med att det är situation i Stockholm på dagarna. Så jag står ju väldigt mycket och går mycket. Så att det ska bli jätteskönt.
Hur är det att ha en protes när det är kallt ute? Blir den, kyls den ner och så?
Nej, det är den enda fot jag inte fryser om. Så jag har bara en fot att frysa om. Så det är faktiskt en fördel på så sätt.
Så du kan stå i flip-flops på ena benet då?
Ja, ungefär. Det kan jag. Och så sätter jag den andra på, den friska foten på protesfoten så blir jag lite varm. Slipper jag stå på trottoaren med foten.
Vad tror du meningen med livet är?
Ja, jag tror inte att det ska vara att bara ha tråkigt och hålla på och kämpa och jobba och för att få pengar och leva eller för att ja, bara stött med krämpor och sånt där. Jag tror att vi ska ha det bra och roligt också i livet. Absolut. Så jag försöker ta vara på varje stund. Jag har ju till och med tatuerat Carpe diem på en armen. Om det är någon som inte vet det så är det ju fånga dagen då på latin.
Steffi Monaco har hopp om livet.
Jag känner det går ju framåt. Jag har ju liksom börjat måla och skriva och jag har fått ut i tidningar, sålt tavlor. Nu det här med din intervju och ja, en massa sådana här roliga grejer som har hänt också och som jag skulle fått uppleva om det inte varit hemligt. Så att jag tycker att alla skulle vara hemligt någon gång och känna på det, för att det är både bra och dåligt med hemligheten faktiskt. Klart man ska inte vara för länge, nu känner jag ut liksom 6 år och med alla mina sjukdomar, det börjar ju tära på mig. Men som sagt, jag vill inte ha det ogjort faktiskt. Det vill jag inte. Konstigt nog.
Du har ju en son också.
Ja, just det.
Under vilka omständigheter kom han till världen?
Ja, det var ju när jag hade en god och fin period. Alltså. Jag sökte in på en konstskola, kom in på en konstskola och gjorde succé där. Plus att jag träffade en kvinna som hette Camilla. Och vi blev döförälskade i varandra. Så jag hakade med henne upp till bildlärarlinjen i Umeå. Och där föddes vår dotter, min dotter. Och jag hade kommit bort ifrån kronofogden och alltihopa. Och jobbade ett tag där som målare. Och jobbade jävligt fett och som konstnär också. Så jag sålde ju alster samtidigt. Så jag gjorde bra med pengar och blev betrodd i banken. Så vi fick köpa en villa.
Men livet i villa fungerade inte för Johnny. Han kände sig pressad av att vara familjefar, tyckte att grannarna iakttog honom och jobbet stressade honom. Han kraschade, villan såldes och han hamnade tillbaka i gamla hjulspår och kraschade ännu en gång.
Sen flyttade jag till Öland, bodde jag där ett år och schysstade till mig igen. Bodde på ett kristet behandlingshem faktiskt. Jävligt bra och skitnyttigt för mig. Fortfarande idag är det var så jävla behövligt att få den där godheten och den här mänskliga kontakten, att de verkligen menade vad de sa, liksom den här kärleken människor emellan, liksom kärlek, alltså inte kärlek mellan man och kvinna utan människokärlek, va. Det fick jag uppleva där. Jag kände den äktheten för första gången i mitt liv, alltså. Ja, då skärpte jag till mig igen och tog körkort och träffade en kvinna. Sonen kom till i Västervik 95. Och jag har inte träffat honom sedan år 2000. Det är 15 år sedan jag har sett honom. Och nu har han tagit, eller vi har haft, han har ju kollat vad jag har gjort de senaste 8 åren. Och både Max och Veronica har sett vad jag håller på med. Och Max är skitsugen på att träffa mig. Så han kommer hänga med mig nästa vecka. Han kommer hit. Jag bor bara i ett rum, sa jag till honom. Då måste jag fixa ett hotell. Ja, det går bra med varsitt rum. Eller så kan vi bo i samma. Så vi ska bo i samma rum i 4 dygn. Eller 4 dagar. 3 nätter.
Vad har ni för relation där? Så ni hörs på telefon och sånt där, eller?
Vi chattar som fan med varandra. Och vi har bestämt, det är vi överens om, att vi ska inte höra våra röster förrän vi ses fysiskt.
Är du orolig för dina barn och sådär? Att de brås på dig, liksom du brås på dina föräldrar och sådär?
Ja, det är jag. Den största rädslan är att de inte hinner förstå hur farligt det är att hamna i ett beroende som är starkt.
Idag är Johnny på väg att få en egen tvårummare i en förort i Stockholm.
Stiftelsen Hotellhem, de har en jävla massa lägenheter i Stockholm. De har olika avdelningar. Man kan bo då med som stödboende eller helt fritt. Det finns olika storlekar. Jag kommer få som ett mellanboende innan jag får min tvårum och kökare. Kommer jag få bo på ett stiftelsen hotellhem. Och det kommer förmodligen bli på Magnus Ladulås gata. Varför de gör så? Jo, jag bor ju nu på ett stödboende som heter Lönnen. Där är väldigt mycket kontroller. Man får inte dricka alkohol. Man får inte röka hasch eller någonting. Utan det är kontroller hela tiden. Och det är mycket personal man kan prata med. De har koll på vad man gör. De hjälper en med saker. Sociala ärenden och sådär. Steget därifrån till en egen lägenhet kan bli svårt för mig. Eller brukaren, som det heter idag. Jag tror inte det så mycket för kommunens del att se om han klarar en lägenhet, utan det är mer för mig, för brukaren, att se, klarar jag mera frihet utan att falla tillbaka i psykiskt dåligt mående eller någon typ av missbruk eller någonting, va? Dels kommer min handläggare ha kontakt med mig, och sen kommer det finnas någon där på den våningen jag bor. Så det är någon typ av stödboende, men inte alls i den här omfattningen som jag lever i nu. Det kan lätt spåra ur för mig att jag kommer in i ett beroende som blir starkare och starkare och starkare. Till slut så börjar jag tappa möten, åtaganden, och det jag har lovat jag kan inte hålla längre. Liksom. Då börjar jag spåra ur, och det har hänt flera gånger.
Men är det att du inte får bo kvar på Lönnen, eller är det att du vill gå därifrån?
Nej, men det är den tiden nu för mig. Alltså det är vi överens om, både jag, min handläggare på kommunen där, som har hand om mig, och Lönnen tycker detsamma. Det är dags nu, jag har bott den här gången nu i 7 månader. Så nu ska jag gå vidare. Kanske jag är starkare nu så att jag kan stå på benen med lite mindre kontroll.
Efter en halvtimme fortsätter vi leta efter Stefan och hittar honom bland ett gäng som sitter på en gräsplätt i närheten. Johnny snackar en stund med honom innan de ger sig iväg för att leta efter ett bra ställe att fotografera en almanacksbild på.
Men Johnny, nu fick du tag på Stefan i alla fall.
Ja, fan vad härligt att se en polare må bra liksom. Stöta på honom också i rätt miljö och på i rätt bemötande. Underbart.
Är det så här lätt att hitta varandra? Jag förstår inte. Jag har aldrig förstått hur man hittar varandra i stan. Så här. Men man åker bara till ställen där man har lite uppsamlingsplatser typ, eller?
Ska du hälsa på Larsson, åker du till Vällingby eller Norsborg?
Är inte fan vet jag.
Bor han i Norsborg så åker man till Norsborg. Bor han i Vällingby så åker man till Vällingby. Svårare än så är det inte att hitta en polare.
Nej, men Stefan bor ju inte i en park vid Fridhemsplan.
Nej, det gör han inte. I och för sig. Nej, men man vet ju var polarna håller hus. Man ses ju med jämna mellanrum.
Tillbaka till Eva.
Har du någonting mer du vill tillägga?
Bara att jag tycker alla hemlösa är. Det är nog det starkaste folket.
Håller ni ihop? Det känns som att många hemlösa håller ihop och stöttar varandra väldigt mycket.
Ja, fast det är lite olika läge. Det är liksom de kraftigt nedgångna missbrukarna. Och det är några läger liksom. Men ändå, man hjälper varandra, man stöttar varandra i alla lägen, oavsett vem det är. Så det gör man. Man håller ihop.
I de kommande avsnitten kommer vi att fortsätta träffa Eva och Johnny. Nästa avsnitt handlar om hur det funkar att bo på akutboenden, eller härbergen som de flesta fortfarande kallar dem.
Alla de här ställena, det är fastigheter. Om någon skulle köpa de här fastigheterna så skulle ingen skulle vilja bo i dem. För de är så jävla ruttna och mögliga och i dåligt skick. Rockstar fick de ju riva nu.
Programmet gjordes av mig, Robin Israelsson, för Bauer Media Group i samarbete med Situation Stockholm. Samtliga avsnitt hittar du i Radioplay-appen på situationstockholm.se eller genom att söka efter Situation Stockholm och hemlösheten i din podcast-app på mobilen.